Texborons Business är podden för dig som är verksam inom textil och mode. Här får vi träffa en massa intressanta människor med expertis inom olika ämnen och områden. Texborons Business presenteras av Tex by Marketplace Borås, som är ett kollaborativt nätverk för företag och personer verksamma inom textil och mode och även angränsande branscher. Hej och välkomna. Idag så ska vi faktiskt prata lite grann om staden som vi bor och verkar i, det vill säga Borås. Och med mig i heta stolen idag har vi Helena Alsenius, som efter decennier i stadens tjänst har nu valt att hitta lite nya vägar framåt. Så hjärtligt välkomna, Helena Alsenius.
Tack så mycket. Ett här.
Ja. Du, jag tänker så här, vi har ju sett dig i tidningar och vi vet vad du har arbetat med, och du har varit mer eller mindre ansiktet utåt för den här staden under många, många år när det kommer till besöksnäring. Men kan vi inte ta och prata lite grann om dig själv? Du kom ju ursprungligen från Umeå upp i norr. Hur i hela friden hamnade du här i Borås?
Nej, så är det. När jag gick vi släkte inte från Umeå, vi uppflyttade. Jag har en farmor som hade hemslöjdsaffären. Jag har en faster som är textildesigner och min mamma som ville bli textilingenjör, säger hon alltid, liksom innan hon gillade kemi. När jag gick i åttan så bestämde jag mig när jag gick i Umeå att jag skulle flytta till Borås och gå på textilinstitutet. Så jag flyttade dagen efter studenten till Stockholm och hade kom inte in på det heter då Textilinstitutet. Så det är den textilmerkantila linjen som jag är egentligen den första delen i när det blev en högskoledel. Så att 1985 så tog jag en cykelpoliterad en lägenhet som jag inte visste vart jag var, som min pappa på något sätt hade sett till att jag hade en etta på gatan. Och sen därifrån blev det.
Ja. Och Textilinstitutet ändå då, under ett par år.
Ja, och så blev ju det högskolan i Borås. Så jag gick på Sven Eriksson och sen så blev det. Det var ju när högskolan blev till. Den gamla Bävskolan, Textilinstitutet, som inkorporerades i högskolan. Så jag har en högskoleexamen då i den här textilmerkantila.
Ja. Och vad var drömmen och målet? Vad ville du bli?
På den tiden när jag gick så sydde jag alla mina kläder. Sypisar, Lena Philipsson och jag, det gjorde man ju. Men det ska man ju ha respekt för, att det var ju lite, det var två stycken och gärna sömmarna utåt. Så det kanske jag inte skulle göra idag. Men
80-talet var ju så hett också, rent modemässigt.
Exakt. Och jag kommer ihåg alla förfester, man sydde nytt varje gång också. Det var ju en, och den är ju en härlig känsla som jag skulle vilja att man kommer tillbaka till det här och fundera ut och hur ska det vara. Det är jätteroligt. Men inom textil, jag vet inte, jag tror att jag gillar business och kundmöten och prata. Så att det gjorde att jag gjorde mitt examensarbete inom på Mankvinnu, som det hette då.
Ja.
Och fick jobb med på inköpsavdelning som inköpsassistent. För inköp skulle alla jobba med och få åka till Asien och köpa grejer. Det var på något sätt det hade kanske inte jag den drömmen, utan snarare, eller jag hamnade på marknad.
Ja.
Marknad och kommunikation, eller hamnade. Och därifrån då så gjorde jag, var jag 13 år på NQs huvudkontor.
Men jag tänker det att lite grann man hoppar tillbaka, så är det att när man slutar skolan då, om vi tittar på hur det ser ut i dagsläget, så har ju vi i Borås lite problem med att få folk, studenter, att stanna kvar i stan. Mm. Oftast så det är en specialistutbildning man går här, och ofta så har man väl kanske drömmarna på annat håll. Men du stannade kvar. Varför?
Jag tror nog att jag hade också drömmarna att kunna stanna någon annanstans. Jag hade bott i Stockholm eller något annat. Men jag fick ju jag gjorde mitt exarbete och fick den fina förmånen att få en tjänst också. Så jag började faktiskt innan jag tog min examen. Så det tog ett tag innan jag skrev den där examensrapporten. Men textil, där är väl, jag tycker ju att hela den textila utbildningen, när Gina TK bestämde sig för att faktiskt bygga sitt huvudkontor, så vet jag att det var väldigt tydligt. Vi har ju utbildningen. Så det är ju här vi ska ha en stor avsättning för de som utbildas inom det textila. Och det skulle ju vara en dröm att ha hela utbildningen ifrån hela hela kedjan och hela värdekedjan.
Mm. Precis, precis. Och hur såg karriären ut på MQ? Du började inköpsassistent.
Inköpsassistent, ja. Marknadsassistent, reklamchef, marknadsansvarig och gjorde egentligen alla. Alltså vi bjöd ju ner alla butiker till Borås på inköpsmässor. Alltså det såg ju annorlunda ut. Vi ritade alla plagg som kom in. Så jag tillsammans, vi byggde upp en digital fotostudio. Sånt här var jättekonstigt inom marknadsföringen. Gjorde alla fotoresor, reste, byggde alla butiker, gjorde all fönstersexponering och allt uppe. Så som en byggde byrå till Stockholm och gjorde det noga utvalt projektet. Och innan där när jag var assistent, det här med när man kvinnor blev man, butikerna och kvinnobutikerna, det var ingen lätt omställning.
Nej, det kan jag tänka.
Nej, jag älskar en citat och ett är ju Søren Kierkegaard som säger så levs livet framlänges och förstås baklänges. Mm. Så här nu som i vuxen ålder eller mogen ålder, vilket jag inte var när jag klev ut 1921 år gammal och kunde egentligen ingenting. Man införskaffas ju en massa kunskap när man går på en högskola eller utbildning, men att omsätta det i praktiken. Man kan ju teoretiskt. Men här att lära sig bakåt, så att kulturen redan där, att manbutikerna med sina business och killar och kvinnobutikerna i runt om i stan som egentligen, eller runt om i Sverige som var något, det var något helt annat. De kulturerna skulle då förenas och då blev det en manavdelning och kvinnoavdelning på kontoret med olika, en som gjorde mer pengar och en som gjorde in mindre pengar och det här ska samordnas.
Jag hade väl en polarisering inom.
Ja, men det är ju så på avdelningar idag i världen, precis. Jag tror att alla som jobbar inom både retail eller alltihopa, att det finns produktavdelning och det finns marknadsavdelning och det finns en ekonomi. Alltså det här ska ju då samsas, så man egentligen sitter man ju på samma bolag och ändå kan man strida om så mycket saker. Det går igen, men det skulle vara kul att ha den kunskapen man nu och så backa tillbaka.
Ja, precis, precis. Men så är det inte i livet.
Nej, så är det inte. Då får man ta med sig det till nästa.
Precis. Och då tänker jag ju så här, då går du från, ja, i och för sig du har jobbat med marknadsföring och reklam och sådana saker, varit ute och rest väldigt mycket. Kändes det, hur kom det sig egentligen att du kom in på det här med stadsutveckling då? För det är ändå ett steg att ta från privat näringsliv och handla in i en
organisation. Ja, men det var ju, stadsutveckling var ju också egentligen privat. Då hade jag fått mitt andra barn. Min man hade köpt en firma, en ganska stor firma. Så att på något sätt så fick jag, ilurade mig över att nu skulle jag bli någon deltidsarbetande lite hemmafru och ta hand om barnen. Gick sådär. Ja. Och blev då erbjuden ett arbete som något som heter vd för Mitt i Borås AB. Och citerar jag direkt så står det så här: du kan göra fester och så. Alltså du ska boka artister till sommartorsdagarna, vilket jag aldrig hade varit på en sommartorsdag. Men det kan man inte säga. Det skulle jag göra. Och så skulle jag vår och höstmarknad. Och det är ju som att göra mässor, om man säger, i en annan skala. Och resten av tiden kunde jag vara hemma med mina barn. Mm.
Och det gick sådär?
Sådär, ja.
Ja, ja. När då, den tiden, Helena? Där
2001 var detta, och stan stod ju en jättestor förändring med, precis som nu med brunpapp. Jag vet att jag ringde upp var Claes Olsson som ville etablera sig till staden. För staden hade ju inte faktiskt ett riktigt intressant utbud, och det är klart att det måste finnas en attraktion och utbud för att man ska göra en resa dit. Och då sa han så här: det finns två ställen jag inte skulle gå in i stadskärnelägen. Det är i Borås och Borlänge. Utan där var det. Knalleland hade ju gjort den här omvandlingen. Vi har ju levt med Knalleland länge. Men det var ju först 96 som Knalleland tog beslutet på att gå ifrån outlet. Så alltså egentligen var ju det ett GK som drog jättemycket människor till.
Ja, men det var väl billighetsbutiken.
Ja, precis. Så är ju det inte ett hot mot den ordinarie, så att säga, ordinarie handeln. Och det gjorde då att allt nytt, alltså Knalleland var ju generösare öppettider, gratis parkering och ett mer intressantare utbud. Ja. Så det gjorde ju att faktiskt att stadskärnan låg in. Jag vet att ett av de första mötena jag hade, gick vi ut med en fråga. Så här, finns det en framtid i Borås stadskärna?
Mm.
Bytte det från centrum till city. Så det är klart att det där var en ganska... Man var också ganska omedveten vem det är som... Vad spelar roll om man... vad gör det för viktigt för att skapa attraktion i en stadskärna? Och självklart måste ju då tre parter vara med. Verksamheterna, fastighetsägarna och kommunen.
Precis, precis. Men man kan egentligen säga då att du har haft ett litet lågeffektivt, eller vad heter det, lågintensivt krig med knallerna under alla år egentligen då, eller hur?
Nej, men, jo, men då var det, då fick jag vet att jag gick på Råter och så var det, fick jag, så här, jag såg att ni och du var på Knalleland där i söndags. Och då tänkte jag så här, ja men ja, det fanns ingen annan leksaksaffär eller vad nu då för mina barn. Då var min yngsta, det här har jag inte tänkt på, det, men då satt hon i framsätet i en sån här bilstol och så sa hon så här, nej, vi kan inte åka och handla till Knalleland, sa jag, vilket hon ville då. Eller vi skulle ha någonting. Då sa jag så här, nej men jag har jobbat för stan. Då sa hon så här, men det är väl Borås det är med. Då var hon typ fem, tänkte jag så här, hon fattar det där att det är Borås.
Mm.
Men vi har svårt för det. Och det är klart att ett inbördeskrig inom en stad är ju inte, det vinner man inga större krig på.
Nej.
Däremot måste man ju då utveckla att stadskärnan blir mer stadskärnan med de kvaliteterna. Och ett knalleland eller ett externhandelsområde som det då heter. Det är klart, Rusta kommer ändå aldrig komma in till en stadskärna. Så det gäller att man sorterar upp det där. Och jag tror ju att vi har en tillgång med att vårt externhandelsområde är egentligen bara 1200 meter emellan stad och kärna. Tittar man på andra städer så ligger det ju på slätta eller att man behöver på ett annat sätt. Så att det här, precis. Så att det gör väl att vi från början så var det var vi fienden. Men någon gång där vid något år så tog vi inte bilder på också när vi bestämde oss kanske 20 att vi måste ju samverka och utveckla de här grejerna ihop. Nu har ju tiden gjort att det kanske är så att stadskärnan har ju utvecklats i varje fall alltså med gator och torg och så. Även om utbudet inte riktigt hänger med. Och Knalleland har ju sina utmaningar med splittrade fastighetsägare. Eller flera olika och många utvecklingsplaner. Så att det här har ju egentligen hämmat Borås utveckling på totalen. Om man tittar på handelsindex.
Precis. Men jag tänker lite grann så här också, Helena. Att om man tittar på... Det är ju rätt fantastiskt att vi egentligen fortfarande brottas med samma problem med en levande stadskärna efter alla år ändå. Men vad är skillnaden mellan Borås när du började med mitt i Borås och nu som du ser det? Det har hänt väldigt mycket kosmetiskt i stan och det har blivit fantastiskt fint. Men vad ser du är utmaningen och problemet med Borås stadskärna för att få det att bli levande ändå?
Ja, nu har ju jag helt lämnat det där, men jag tror egentligen, och det sa vi tidigare, man skulle behöva sortera upp de här som kallas, alltså det som egentligen är shoppingupplevelserna. Att de dubbeletableringarna som finns där, då är 1200 meter för nära att ha. Och jag tror vi identifierade risken för flera år sedan och sa att hotet är ju att någon av kedjorna stannar i stan, någon stannar i Knalleland, så att det blir varken hackat eller malet. För det, här, alltså det är ju alltid konsumenten som bestämmer vart det är. Det är den som ska, vart man lägger sina pengar. Och då är det tid, känsla, effektivitet. Kan jag få allt mitt gjort? Vi saknar ju några av de här etableringarna i stan. Det gör ju, det är ju bara att gå till sig själv. Att då, är det på något sätt, då blir det kanske inte det där besöket.
Nej, men jag tänker lite grann. Jag läste en insändare i tidningen för några veckor sedan där det står att man får den staden man förtjänar på något sätt. Tycker du att problemet kanske ligger snarare hos boråsarna och boråsarnas mentalitet och inställning till saker och ting?
Men självklart är det ju så att det är ju de som är invånarna som gör en persona och en stad. Och vi har ju, om man tittar på studier hur vår demografi och hur det ser ut, så har ju egentligen våra 113 000 invånare så är ju kanske bara, det är ungefär hälften som bor centrumnära. Vi har ju 5 förorter som är nästan lika stora som våra i Boråsregionens egna kommuner, vilket gör att det driver ju inte en levande stadskärna om du åker hem 1,5 mil, du är bilburen. Så egentligen så det gör ju att det blir svårt att vara, om du jämför med Söders alla lägenheter där man bor i en tvåa, ska bjuda hem middag, nej men vi går ut och äter. Precis. Det kallas urbaniseringsindex. Och vi har ett ganska lågt urbaniseringsindex. Och så på kartan, så, eller på listan, så är vi Sveriges 13:e stad. Men egentligen när man skrapar det är vi ju inte riktigt... Alltså, vi beter oss inte riktigt så. Nej. Eller vi är inte det om man jämför med... Eftersom jag både haft kollegor nu under centrumutveckling i alla städer och etablerat butiker sen 13 år på MQ. Så det är ju samma sak där igen, man ser det efteråt. Vad är det som gör att staden blir som den blir?
Precis.
Sen tror jag det här med parkering är ju, vi tjatar väldigt mycket. Och det är klart att det finns någon som säger att man är benägen att gå kvoten ur lika långt som man är invånare. Jag tror snarare att vi har inget svårt att ha... Ibland tror jag vi säger att det finns inte parkering. Och då kanske är så att jag tycker inte att det är värt den priset det kostar att betala jämfört mot en gratis parkering. Men under mina år där jag gjorde 67 sommartorsdagarna, så har jag aldrig hört någon som säger nej, jag tror inte jag ska åka ner till stan idag för jag hittar ingen parkering. Så det där är ju klart att är det tillräckligt intressant
så tar man sig in.
Så tar man sig in, ja. Sen tyckte jag att vi behöver faktiskt fundera på om vi inte ska börja åka en buss eller cykla och alltihopa. Så vi får nog sluta använda vår bil som vår käraste. Som aldrig ska använda in, va?
Precis, men det känns som att det alltid har varit ett inbrott igen i Borås. Jag är ju gammal boråsare också. Ja. Man känner ju igen detta från sina uppväxtår någonstans, att det var bilen som gällde. Och ja. Det är alltid bil överallt. Mm. Även då, om man på senare tid har bott i andra städer som har varit större, så har man då använt kommunala färdsätt har alltid varit mycket mer utbyggt. Så det är väl ett problem som det är svårt att fixa i en lite mindre stad kanske. Men sen så är, jag menar härifrån till Knalleland så är det ju inte speciellt, det är inte långt från city till Knalleland. Så hade det varit i Göteborg hade det inte spelat någon roll, då hade man ju gladeligen gått dit. Men här i Borås är det precis som det finns någon form av osynlig gräns som går uppe vid Sven Erikssonsplatsen där, och sen så borta här vid kongresshuset, och sen bortom det så tar man sig inte till fots riktigt.
Nej, och det gör man ju ändå, om man då ska säga etableringen med Texafashion Center och utvecklingen den delen. Om du kommer ihåg hur det var innan, så var det ju redan vid Yxhammarsgatan man kände att här
går det. Det blir lite scary, ja.
Ja,
precis.
Och det är klart att med pumphus, vi måste ju förlänga det. Jag höll på att bli av med arbetet när jag la en aktivitet i Stadsparken första året. Okej, då blev jag uppkallad och sa så här, du jobbar till stan. Mm. För då var det torget. Och sen så var det ju Lilla Brogatan, var inte mycket som hände. Och sen var Södra torget med Sambadsplats, ingenting som hände. Och sen så var vi i en park där alla andra som inte man ville umgås med, eller en del ville. Så att då, och det egentligen är det ungefär 500 meter. Och det är inte längre, så det handlar egentligen inte bara om det fysiska avståndet, utan det handlar ju om att du kan gå i Göteborg därför att du upplever, alltså densiteten måste ju fortsätta vara hög.
Precis.
Så drömmen vore väl egentligen att man flyttar, att man, det kan jag säga nu, så det är ju att Knalleland blir ett mer bostadsområde, hela det här eventområdet, det finns en axel om man tittar på det lite över det, hur man skulle kunna använda jättemycket mer till tv-evenemang, händelser det, och sen så koncentrerar det den shoppingupplevelsen inne i stan med nytt utbud, hantverk och söndagsöppet.
Ja, precis. Ja, det är mycket intressant. Man kan hålla på och prata om det här. Tror jag.
Och önskelistan är ju en sak. Och det är väl det här alla, att man måste se, det är vi tillbaka till hur man får förändringen, att alla drar upp det gemensamma målet.
Precis. Och det var väl som du sa här innan, att efter ett antal år på mitt i Borås där, så du sa ju det att ni började prata med Knalleland på staden. Och var det där det liksom fröet till Borås TME som det heter idag, men som heter Borås Borås. Var det där det började?
Det började där, och egentligen var det så att vi hade ju gjort någonting som heter Attraktion och lust, och vi hade någon typ börjat göra om en stor centrum för förvandling varje år. Så att säga att vi hade en plan för stadskärnan. Vi hade dock ingen plan för evenemang eller för möten eller någonting. Och då fanns ju Torben Johansson som ägde de flesta, alla hoteller.
Alla hoteller, ja precis.
Ja, precis. Och vi sneglade på vad Göteborg hade gjort som hade utvecklats i sitt evenemangsstaden och den delen, och insåg också, för det här har gjort olika, det har gjort många olika försök, alltså boråsaren älskar ju ändå sin stad, så att men jag hade pluggat på KTH, centrumutveckling och stadskärneförnyelse, men det var egentligen Torbjörn som drog och sa att alltså, vi måste ju också attrahera besökare med hotellen, och den hade vi ju inte riktigt jobbat med, utan vi gjorde ju staden för invånarna. Så att han drog igång det här och hade en bra dialog framförallt då med kommunen, och samlade även ett starkt näringsliv för sådana verksamheter som inte var, inte bara de som var verksamma i staden, utan stora byggföretag, Net-on-Net, alltså som också faktiskt tycker att det är viktigt att en stad lever om man ska klara av att etablera sig. Det är ju därför det här är så svårt. Allt hänger ju ihop med de här frågorna. Men det är svårt att... Vem är det som ska rädda stadskärnan? Det är klart, det kan inte bara vara en enskild butik. Utan man måste ha respekt för varandra och vilka delar man kan göra. Så Torbjörn drev igång det här. En förening då som skulle gena hela staden för att egentligen göra hela Borås attraktivare. Det var inte syftet bara att utveckla stadskärnan, utan att faktiskt få fler boråsare till Borås. Få ihop de här frågorna som evenemang.
Mm.
Så då var jag utlånad från näringslivet. Näringslivet skulle ha en part och staden skulle ha en. Så
du satt i näringslivet i och med din roll som mitt i Borås. Ja.
Ja, för det är 100% privatägt. Ja. Det är fastighetsägarna och verksamheterna i staden som ägde det. Och så hade vi fått en bra dialog med kommunen. För att se, och då var det framförallt om hur vi skulle dela sommartorsdagarnas ekonomi. För det var ju egentligen det som var den största ekonomin i mitt Borås, vad man klarade av. Men där hade vi då lyckats dela på den notan, av problemen i stadsparken hade vi klarat av att lägga ett dansband och allt upp. Så vi är närmast åt den relationen. Men Torben tog en helt annan nivå och plan och pratade med de högsta kommunalråden och sa att vi gör det här.
Mm.
Så vi i 3 år, staden vill inte direkt gå in i ett bolag med näringslivet, vilket jag är helt förståeligt, för ofta blir det ju så att titta i Torsbytunneln, där duktiga entreprenörer startar någonting och sen så när det inte går så blir det alltid på något sätt kommunen som sitter med svarta petter och får reda ut. Så att ett projekt i 3 år där man la avsända pengar. Blanda inte ihop det här i organisationsformer, för då blir det styrelser och det blir ekonomi. Alltså administrera en organisation är också ett eget arbete.
Mm.
Så en snabb, snabbfotad med massa goda idéer nära till, och digitala skyltarna som är infartsskyltarna var en av kanske de viktigaste symbolen.
Mm.
Tidigare, när man blundar och kommer ihåg, så var det ju 2 sådana här linjaler som servicekontoret åkte ut och bytte varannan.
Aha,
okay. Tänka, om ni kommer ihåg det stod så här.
Jag kommer faktiskt inte ihåg det.
Ja, nej.
Nej.
Så det var väl en viktig sak egentligen för att påvisa att det händer saker i vår stad. Så att både invånare och andra upptäckte Borås.
Precis.
Och efter 3 år så med både högt och lågt så var staden väldigt, väldigt mogen och sa så här, det är faktiskt bättre att vi jobbar med de här sakerna tillsammans. Vi är beredda att starta ett bolag.
Mm.
Och då hade jag varit uttydlig i projektet i de här tre åren då. Och egentligen så har ju Borås City alltid haft högre ambitioner eller krav på sig än vad egentligen man har ekonomi till. Så det är på något sätt alltid det är 2 personer men egentligen råd med 1,5.
Precis.
Så att, jag sökte det arbetet och sen så startade vi bolag 2010. Mm. Och jag blev då den vd med den erfarenheten och blev då kommunal gick från privata näringslivet till kommunen då.
Och hur kändes det? Jag måste ställa den här frågan, måste jag göra.
Men det där, ja det tror jag att jag kommer ihåg. Det var nog en del från näringslivet, men ska du bli kommunalanställd? Alltså jag hoppas att jag alltid kan sprida till alla människor över att det är olika kulturer vara. Så att från att, och det är, jag tycker att det är det finaste man kan vara, det är att jobba för offentliga pengar egentligen. Så att jag tror att ibland ska näringslivet fundera på vad man säger om kommunala ställen. Klart det finns en tröghet och det finns något i demokrati och det finns, de förstår inte någonting. Men det finns också, det är en fantastisk organisation att man kan få jobba för det offentliga. De kan ju också hålla i där näringslivet inte kan eller ska. Sen är de som sätter pengar. Men det gäller att ha respekt för varandra och inte förstå varandras.
Precis, precis. Men man kan väl egentligen säga för att man säger, som jag ser, eller om man tittar från ett utifrån perspektiv, så kändes ju som att Borås egentligen, att det tog fart på riktigt och man började läsa om det. Det var väl med Jim Dines, den Pinocchio Walking to Borås invigningen, och att det startade där och så hela den turbulensen som var kring detta projektet. Känner du också att det är någonstans lite grann starten för det, om vi nu ska kalla det för det nya Borås?
Ja, där. Ja, men även egentligen, det här är ju så roligt, så man umgås ju i dem, man har ju de perspektiv och områden som man själv har. Vi hade ju gjort så innan, alltså Borås arena är också viktigt.
Precis.
Bygget och bara av den energin när Elfsborg som byggde om och vann SM-guld bara för att det var ett nytt bygge, så var ju det är viktigt också i en annan del, för det var
ju bara för att ingen annan kunde spela på konstgräs.
Ja, precis. Det var väl den energin från konstgräset då som gav det där i spelarna. Ja. Men jag håller helt med, alltså Pinocchio-debatten var ju den var ju då den mest debatterade frågan i Borås tidning och gav eko överallt. Och jag är ju lite grann, jag säger, det gör ingenting att bråka om saker, alltså ha dialog eller diskussion, för det här är utan dialog. Därför att det som man har bråkat mycket om, när det fäster så kan det fästa starkare än sån som bara slinker igenom, så att säga. Så att men dessutom så var det väl en jättebra diskussion över att vi fick funderade på, det riktiga bråket handlar väl egentligen om näringsliv kontra kommun. Vem ska bestämma över en stad? Och det var väl också här vi insåg att det är alltid tillsammans. Det kan inte vara, politikerna bestämmer kommunala beslut, förstår man? Men det är klart att det är vi som har valt politiker. Och den här debatten var, hur vill vi utveckla staden? Så den blev ju riktigt, riktigt bra. Och det, jag tycker, brukar också säga att Kristinehamn till exempel, de har ju en Picasso.
Ja.
Det är ju ännu, det kanske är fantastiskt. Men vad vi gör i Borås, det är också, vi är så duktiga på att slå mynt på det.
Mm.
Så att ska inte bara att här jag vill donera en skulptur, utan att man också adderar en internationell skulpturbiennal.
Var kom det initiativet ifrån då? Om man säger att det blev en skulpturbien, och kom det av bara farten? Eller var det...
Det var konstmuseet skulle renoveras. Och då innebär det att då kunde inte någon komma in i konstmuseet. För tidigare, vi har ju haft lite Jim Dine-utställningar, alltså väldigt fint konstmuseum. Men med renovationen så fick man ställa ut skulpturerna på stan istället. Så flera av dem vi ser idag var ju inlånade verk till den första skulpturbiennalen. Så om det var en planerad eller om det var en lyckad samtidigt som Pinocchio kom, och då en energi att det fanns fler skulpturer som kom dit. När man sen skulle ta bort dem så ville man ju inte, de passade ju så bra där de stod i det offentliga rummet. Och så ett starkt näringsliv och tidigare som sa, jag vill faktiskt ge tillbaks någonting till staden.
Ja, vi har väl ett par mecenater som har skänkt en hel del just när det gäller detta också.
Mm.
Men märkte hobby har ni när du jobbade på mitt i Borås? Mätte ni attityder och så mot Borås och gjorde de här undersökningarna på den tiden också? Eller har det kommit på senare år?
Mitt i Borås gjorde det inte. Det finns en undersökning om hur boråsaren uppfattar Borås.
Mm.
Som kommunen och sen då Borås under projektet, alltså Borås-Borås-projektet om man säger den delen. Då började vi mäta de här frågorna. Och vi mäter det, alltså även då stoltheten och att vi är textil. Och nu ska jag komma ihåg, alltså vi har textil säger 91, av en värde 100 så är upp 91 att man sammanknippar Borås med textil.
Mm.
Det är upp till 91, så har det alltid varit. År 2021 kanske så mätte vi det här, vi gör det typ varannat år.
Mm.
Då är det så häftigt för då har skulpturer och street art och skulpturer samma värde, kommit upp i 91. Mm. Och om man säger att vi har jobbat med textil sen 1620,
ja, precis.
Så är ju det fantastiskt tycker jag egentligen om man säger så här, att man på 10 år om man trycker igenom någonting och verkligen både pratar och visar om det, då går det ju att förändra attityder.
Precis. Men så alltså, lite grann, vi har ju glömt en viktig aktör här nu också, det är ju djurparken, för det var väl också rätt sånt, så att var det Borås och textil, så var väl ändå djurparken måste ju varit en svår grej att komma runt när man tänker att dra folk till Borås, ja. Om man säger så.
Nej, men djurparken är vårt största besöksmål.
Ja.
Djurparken var det även, alltså det var ju djurparken och shopping och campingen som var hela 80-talets del. Jag tror att det fanns kanske förväntningar och säkert någon som är sur på mig över att inte vi bara pratade djurparken. Men vad vi medvetet gör så här, vi hade ju barnfamiljerna. Egentligen har vi inte ökat eller minskat. Vi har alltså juli så har vi mest gästnätter. Då pratar vi alltså människor i hotellrummen om oss sover 4 eftersom familjerna kommer då.
Mm.
Vår stora utmaning var ju de andra månaderna och de andra dagarna. Så att egentligen var det kanske djurparken vi jobbade minst med.
Mm.
Eftersom de dels har egen organisation, dels marknadsföringsbudget. Jag minns när vi la fram skulpturer på turmässan som var den här destinationsmötesformatet som var på den tiden. Och man bara, jaha, alltså då blev ju, vi gjorde vi ju, slog mynt eller använde våra skulpturer som även reseanledningar eller som identiteter. Det var ju ett ganska medvetet val. Mm. Och sen blev det lite för mycket en målgrupp som var egentligen, om man säger vit äldre, för som man är som både donerade och konsumerade om dem. Och ett litet, när vi pratade med, lyssnade med örat mot marken mot invånarna, så tyckte de unga inte att det här var så bra. Det var ju anledningen för att vi la till och skapade street art.
Mm.
Och la den festivalen emellan biennal. Biennal betyder varannat år.
Precis.
Och i vår värld så vill vi ha besökare. Inte bara varannat år, alla år.
Alla år, ja, precis, precis. Men då kan man väl säga att No Limit slog väl nästan, vad heter det, Backfire heter det på engelska, för att det blev större nästan utanför Borås än vad det blev i själva stan. Även om boråsarna gick man ur hus och tyckte det var fantastiskt, så fick vi väldigt mycket uppmärksamhet internationellt sett för detta.
Nästan mer, jag vill säga så här, att lokalt och internationellt. Men och första gången vi hade så även nationellt.
Ja.
Man satt ju i tv-soffan i Stockholm på något där morgonsoffan och pratade och tänkte att alla boråsar har idag vaknat upp till massa målningar på moralerna och de var lite så här, oj oj oj, hur går det här till? Och kulturministern när vi hade vår invigning ringde in och sa att jag måste få komma för vi har nolltolerans mot klotter i Stockholm. Ja, men det var vi med.
Mm.
För det här var ju då väldigt rätt 2014.
Mm.
Och provokativt. Och
precis, precis. Det var en väldigt, just de åren där så hände ju väldigt mycket. Det var ju inte bara No Limit Street, det var ju ändå SM-vecka och det var ju lite allt. Och så invigningen av Textile Fashion Center, inte minst där. Mm. Kan man säga, ja. Ja, om man tittar nu från Pinocchio på Borås Arena och det har varit Borås kongresshus och No Limit Street Art och allting, sånt där. Du har ju varit med under hela den här resan. Vilka skulle du vilja säga är dina främsta sådana hallelujah moments som du har känt att jäklar vad bra det här är?
Oj. Ja, nu när så känner mig vet ju att jag så här, jag har ju svårt med hallelujah moment. Jag kan ju ta ett nöjd sekund och sen så kan jag ju, jag fattar inte riktigt det där. Jag vet inte jag någon vad som är, men så här i efterhand kan jag väl då säga. Nej, men jag kommer ihåg det på så många ord, så mycket annorlunda sätt, förstår du? Men alltså, och så har jag nog, det kanske är bra, ibland förstår jag inte risken när man kliver in i saker, så jag är snarare mer glad att shit vad det där kunde egentligen gått illa, hur hade vi hanterat det då? Och då tänker jag på egentligen när jag startade, så jag klev in i sommartorsdagarna, det fanns ju inte ens ekonomi för att göra artisterna, det var någon, det skulle bli någon typ en artikel över att det blir inga sommartorsdagar i år. Okay. Då tänkte jag så här, jaha, tänk om det hade blivit så, vad hade jag, hade överhuvudtaget haft, då hade jag inte haft något jobb, eller jag vet inte, men det kan jag tänka, jag tänker mer om och inte om, om, det, om det gick. Jag tänker också på om inte, det här No Limit, jag är jätteglad över det namnet, det är lite roligt, för det är verkligen att det inte skulle vara några begränsningar. Och vad man ska tänka på att veckan efter var det val. Tänk om inte boråsaren hade gillat att vi hade kladdat ner varenda fasad så som då säger. Och så veckan efter att det där var en ganska, det var ju en risk egentligen. Men istället så älskar man det. Vi har ju frågat invånare och 98% säger bra eller mycket bra om det här. Så att det kunde man väl kunde ha hänt någonting annat. Så det är väl, det är lite sådana hallelujah moments att vi klarade av U20, tycker jag är en bragd med tanke på att vi var, det var, det var, det var ett stort evenemang med för mig.
Precis, och jag har pratat med lite folk som jobbar med det innan och säger att man kom ifrån SM-veckan och hade jobbat med den typen av lite större statsevenemang, men det här var mycket värre.
Dessutom så, men vi skulle nog kunna göra om det nu, för det fanns ju egentligen en manual, jag tror den var på 1000 sidor, som man dunkade in på en schweizisk fransk management där man, det var de som bestämde den. Det är ju så när internationella evenemang, vi har ju olika kulturer igen då, även hur man leder. Där var det fyra och man klämde sig in, skämdes inte för att man hängde ut allihopa. Så i ett mejl där det stod Dear All. Och så kunde då man ifrån skriva ner vem det som hade varit dålig. Ja, och för alla att läsa. Ett sånt ledarskap har ju inte ens vi i Sverige. Va?
Nej, tror jag.
Det var ganska
trist. Ja, de har fått något lätt glansigt i ögonen och panikartat tonblick när jag pratat om just U20 där. Så att jag förstår att det var en pärs helt klart.
Ja,
och så men... jag tänker på det du säger där, Helena, det är jäkligt intressant då, för att du sitter ju i en position då där du är ansvarig för egentligen genomdrivandet av de här projekten, och dels att försöka få dem till stan i första läget och sen så genomdriva det, och sen så har ju alltid folk synpunkter på precis allting man gör. Och jag kan tänka mig att den positionen du har haft har, det har varit rätt, det har blåst lite grann emellanåt där. Hur känner du, hur tänker du där?
Ja, men det är klart att det där, det tar. Å andra sidan tycker jag egentligen faktiskt, det stör mig mer med saker som man inte hör. Och så ibland har jag velat haft en lapp på så här, i varje fall, det var ju lite jobbigt även i Borås, när jag kom till mitt i Borås, det stormade nästan mest där. Jag skulle vilja säga att det här ordspråket, så det som inte dödar, det härdar, det ogillar jag det överhuvudtaget. Man får bara lära sig att världen är inte så snäll och vacker som man tror att den skulle vara. Det behöver inga ha, för det att egentligen behöver folk vara mycket, mycket snällare. Folk behöver förstå att det finns ju ingen som bara sitter och gör dumma saker, utan... Och ingenting är exakt så som du ser, eller finns alltid andra perspektiv. Jag vet att jag skulle bli skrivit en lapp på mig så att jag kan berätta hur det är, för man får någon typ av en liten sån här del i någon rubrik i tidningen som älskar att sätta det på lite provokativt. Det där är jättejobbigt. Jag skulle önska att vi hade mer samtal och var intresserade över hur saker och ting går till. Mm. Och annars svar på frågan, så jag har också en egen filosofi som jag verkligen försöker leva efter, det är att det du inte kan säga till någon, det ska du inte säga om någon heller.
Nej.
Så egentligen är det ju att tycka olika är inget farligt, men det här med att man inte hör vad man säger om andra, och dessutom måste man ju skilja på sak och person.
Mm. Men jag tänker lite grann, för att det kan väl vara lite svårt emellanåt, och sen så kan jag väl tänka mig också att du sitter i en position där du är tvungen att verkställa politiska beslut också, och kanske inte alltid, det kanske inte allt man vill göra, och man kanske inte alltid håller med. Hur har den, hur har
men då skulle jag inte, där har jag, där är mitt, alltså hade jag inte trott på att Borås kongress skulle faktiskt utveckla staden både geografiskt, kunskapsmässigt och ett sätt att fylla staden på ett helt annat sätt än att tro att man kan ha enstyckspersoner. Alltså landa in 500 besökare i en stad, då spelar det roll. Och gör man det 4 gånger per år så kommer det där att utveckla. Vi har ju behov nu av... Så jag är så dedikerad över att det var rätt. Sen har ju människor väldigt... Eller människor, men så här, många är ju, har ju okunskap över skillnaden mellan politiken som tar beslutet och en förvaltningsorganisation som genomför. Mm. Och nu säger du så här, du har ju, det är ju det här jag har lämnat. Men det beror ju inte på att jag att jag inte tycker att politiken är rätt. Förstår man det? Så att det, men för jag tror att kommer det beslut som inte man kanske ska genomföra, då är det ganska svårt. Man har ju någon moralisk kompass.
Mm.
Men det jag har fått genomföra har jag faktiskt med både glädje och tro på att det är rätt.
Mm. Men om man tittar på en sån sak som du nämnde, Borås kongress här, och det var ju, men där var det väl mer. Den stora frågan var väl att några privata näringsidkare kände att staden gick in och konkurrerade egentligen direkt med deras verksamhet i och med startandet av detta. Så det fanns väl ett annat sätt på det. Hur kände du inför den frågeställningen där? Var det fortfarande rätt? Känner du att göra det ni gjorde?
Det finns inte ett enda kongresshus i världen, tror jag, i Sverige, som inte är offentligt finansierad. Om du åker tillbaka till gamla Romariket, så hade man en, alltså man har ett torg med torghandel, som säger det näringslivet ska vara. Man har ett ställe där man utbyter tankar och delar, och det är på något sätt en sån arena. Det har vi ju med fotbollsarenan, det är ju också en annan kulturarena.
Mm.
Som jag tror man skulle titta på vad den kostar skattebetalarna. Så är det är inte lika tydligt så som man gjorde med Borås kongress.
Nej.
Borås kongress, alltså Folkets hus som stod där, kostade redan 5-6 miljoner med lite läckande tak och behov av renovering.
Mm.
Som fastighetsägare, så kommunen som ägde huset, så kan man göra två saker. Det kan utveckla en fastighet, eller så får man sälja av det. Vi har, om man tror att högskolan eller akademiska hus, för högskolan så köper absolut inga egna fastigheter. De driver verksamhet i förhyrda lokaler. Akademiska hus ville inte köpa det där. Flera år tidigare så hade jag varit i kontakt med SF Bio. Alltså vi har ju egentligen inte, det hade kunnat bli en biostadion, men då låg det inte tillräckligt nära stan.
Nej.
Så att man måste på något sätt rensa ut, vad ska man göra med den här fastigheten, och den har ju utvecklat, om vi nu pratade om att vi behöver utveckla staden, Texta Fashion Center dit, så är ju det en viktig del i så kallad stadsutveckling.
Mm. Precis, precis. Och
bilfritt akademisk torg som man nu pratar om, eller torget där utanför, bilfritt, kräver mer människor, men det är klart att det var helt omöjligt att tänka att Sandvalls plats skulle vara bilfritt.
Mm.
För 30 år sedan.
Ja. Det var en hemsk plats på den tiden. Men den gamla gatan som gick där bredvid. Så det har blivit helt fantastiskt. Har det blivit. Och här,
Får jag ge lite? Jag tror också man behöver... Det var ju faktiskt kommunen som vågade göra den helt bilfri. Då referenserade jag näringslivet. Jag tror att om vi hade lyssnat alldeles för mycket, så hade vi sipprat, låtit nå lite trafik sippra igenom eller något annat. Så att ibland så finns det finns skills och det finns modiga beslut som kanske gör lite ont ifrån början, men om man vet vad man, om man har en tanke och allt, så kan det faktiskt bli bra på sikt.
Precis, precis. så är det. Nu har vi tittat på det. Om man tittar på din drivkraft, Helena, då har du gjort så vansinnigt mycket saker med liksom i staden, varit med om stora processer. Du har samarbetat både med näringsliv och akademi och vad heter det, det kommunala där. Så vad har varit din drivkraft genom åren?
Oj, ja, för det första, jag har inte gjort någonting av det här själv. Det är
ja, men du har suttit längst fram och
ja, och fått resurser förstår man, men genomförandet och lite nu efterklokar man sig, så jag skulle gjort massa eller gjort på andra sätt också, men nu det är först när man är utanför man ser saker, det är, för tiden går fort alltså, eller det går man har sina saker måste fram. Mm. Jag vet faktiskt inte vad min drivkraft är. Det är väl min personlighet över att jag tycker att det är superspännande att sätta ihop nya saker och framförallt sätta ihop oväntade saker eller vad ska jag säga, sätta ihop till någonting nytt.
Mm.
Tror jag. Och så har jag både djupaste respekt, vill förstå och tycker det är intressant över att både människor och organisationer har alltid sitt intresse, ljuger inte. Och sen försöker hitta, jag är ju ointresserad av sånt här bråk som inte leder till någonting. Alltså jag måste ha rörelse framåt. När det blir geggamoja eller sandkastning, alltså då mår jag så, för att det händer, jag mår rätt fysiskt dåligt av det.
Mm.
Så gäller väl att hitta, och alla människor har ju ändå energi. Alltså hur kan man få dem att hitta samma punkt som vi går framåt till? Och tillför det dem. Jag kan det. Det är ju som det är ett arbetslag också. Någon är bättre på det, någon är bättre på det. Och tittar man det på organisationsform och stad, näringsliv och akademin då, så måste vi ju fatta att de andra, de tillför ju någonting. Alltså har det istället för att säga konkurrensdel eller den gör så. Alltså titta inte på det. Vad kan jag tillföra? Men det gäller att ta ett gemensamt mål.
Mm.
Och det är nog, den måste man formulera. Det gjorde Torbjörn med Borås, alltså att vi faktiskt vilja bli en del i besöksnäringen. Hanna, när man pratar om stadsutveckling, förstår man, och det är han Kaniko då som var nästa ordförande, och nu Niklas som med kompetens som kommer det vara. Så att det är ju steg för steg. Jag ser både personlig utveckling och platsutveckling som någon typ av en trappsteg som ska gå uppåt, så måste det fästa och vila, men man måste våga hoppa i nästa steg då.
Precis, precis. Men känner du att du har hamnat där du förutsätter dig att hamna någon gång när du började med detta? Har du något mål, eller har målen hela tiden fluktuerat? Eller?
Jag sa ju inga mål.
Har du inga mål?
Ja, det ändå det här ska du inte fråga. Oj, är jag på psykolog? Sitter jag inte i heta stolen?
Lite grann, det är precis vad vi har tänkt med den här, just
har
det här programmet.
Kleenex här?
Ja. Vi behöver inte gå in så djupt på det sådär, men jag tänker
det är konstigt över att jag får formulera mina mål efteråt. Men jag var ju väldigt, väldigt tydlig att jag skulle flytta till Borås när jag gick i åttan, så det tänker jag att, vad har jag mer haft för mål? Men jag har nog, nu gör vi lite grann i mellanperioden. Nu ska jag försöka landa i det för att hitta vad vill jag ta på mina erfarenheter? Vill någon ha dem? För som jag är att se nästa. För det är ju, man samlar ju på sig väldigt, väldigt mycket erfarenhet som är, jag gärna skulle sätta det ihop.
Precis, precis. Men jag kan ju tänka mig också att det har ju varit, om man säger, det är ju en intensiv, jag menar, du hade ju en period där du var trippel-vd, både för många, och så går du från detta nu till en tillvaro där. Du har sagt upp dig från jobbet, du känner att det är rätt väg att gå vidare, och det har väl just med att bolagen slås ihop nu på ett annat sätt, och känner du att du har gjort ditt just i den positionen, eller var du trött på det, eller vad?
Det faktiskt var så, apropå mål, när du säger det, jag skrev några 2015-2016 när jag egentligen blev TF-vd på det som det hette då, BSTF-aben, på 3 månader som blev 87 månader tror jag. Så var ju ett mål att sätta ihop saker. Så att på något sätt så har jag väl haft det målet, och ska man, det var det här trappsteget att nu är så här, nu är det nytt hopp som ska till. Och antingen ska man med och orka driva det. Jag tror inte på, du ser vilka ganska långa processer jag har. Det är ju inte, det är inte så lätt. Man tror ju det först att det här är lätt att fixa om. Men det är inte, det tar tid.
Mm.
Och då är det en sväng till. Så, och när du svarar på målen också, det är precis som du säger, jag har haft så mycket att göra så att jag har inte hunnit titta upp eller andas eller sätta någon mål, utan bara genomföra allt som har kommit på och allting som det innebär egentligen att både vara kommunal vd, dubbla bolag, alltså när ett bokslut är klart eller tertial så har jag ett kvar på natten.
Mm.
Så att jag har nog inte riktigt hunnit
landa.
Eller jag, då hade jag i alla fall absolut inte tänkt ens, utan bara genom, och jag är ganska duktig på att i så fall fälla ner pannbenet och så bara köra.
Mm. Precis.
Men ibland måste man titta upp, och det är det jag gör nu.
Ja, ja. Och har du sett någonting vid horisonten, eller är det fortfarande lite så där disigt?
Jag försöker landa i, det finns en bok som heter Landa som en trare, det ska landa lite snyggt.
Ja. Inte som en albatross.
Nej, och inte en krasch, exakt.
Nej.
Så att, det, och det är ju inte så länge sedan. Vad är det? Nej, jag tog
knappt en månad sedan. Är det väl?
Det är knappt en månad, och jag tog en skidsemester. Ja. Och sen jag är ju igång med det här deltidsprojekt som är jättespännande.
Får du berätta lite kortfattat om också. Ja. Den här butiken nere vid busstorget, gamla Harris, vad heter det? Harris,
ja, heter det. Ja. Och vi kallar det egentligen inte ens butik, vi vill säga en affär, för att det är egentligen en samlingsplats för smart återanvändning av textil och mode.
Mm.
Det är Nordisk Textilakademin som driver det här. Så att jag skulle nog inte ens egentligen varit företrädare, eller ville inte det. Nu kanske media ville det. Annars är det ju egentligen Nordisk Textilakademi, deltidsprojekt. Mm. Jag och min man gör det ihop. Förstår man, är i de delarna som är affärsarkitekt. För att titta och egentligen handlar det om att hitta vad är det som skulle kunna funka framöver. Mm. Finns det affärsmodeller som vi kan lina upp? Där finns ju Not So Ordinary, ett av företagen är med, som en inkubator med hyrgarderob. Hur får man lönsamhet i det?
Det är en stor fråga.
Det är därför vi inte säger att det är butik, för att invånare, ja, du kan komma in och få det hjälp med att reparera. Men alltså, sanningen är att säga det är att vi måste ju fundera på alla, innan jag slänger det här plagget, kan det bli något annat?
Precis.
Vi ska ha en konstnär ner nu där som kan måla om plats. En vit tischa som inte är riktigt vit. Vad gör du? Och du får inte slänga det. Vad gör jag då? Kan den få ett nytt liv?
Precis.
Och linjära modeller vet vi redan om att det går att vara en second hand. Så att det är ju inte det vet vi ju. Det här vill vi ju egentligen testa nytt. Precis. Vilket gör att folk inte riktigt, ja, vad är det här då? Ja, det är det här du ska fundera på frågorna. Så att
exakt.
Rethink ska uppfattas som ett butiksnamn eller som en plats.
Precis.
Konverteringsgraden är inte en ny påse så som man alltid gör i retail.
Nej.
Utan det är, jag skulle vilja ha någon där utanför som frågar, tänkte du om?
Mm, ja.
Det är konverteringsgraden.
Precis. Men då är det, med andra ord, så är det under en tidsperiod, man kan säga en pop-up-verksamhet som försiggår där nere. Och jag vet ju att det är både workshops och det är föreläsningar och man kan få gå in, och det är väl öppet. Man behöver väl inte vara textilt
anknuten
när man jobbar, utan det är väl vem som helst som får komma.
Precis, för det har ju vi, du sitter ju så som mig där jag satt egentligen i all den kunskap och all den energi som finns inne i Textaffärsen Center. Är ju fantastisk, och det är ju egentligen en möjlighet för, men däremot är det ju inte så mycket slutkonsument om man säger bussresenären där, utan man det finns ju fortfarande där att man tror att man måste gå till textilmuseet eller att man måste gå i skolan, eller alltså det är inte samma uppfattade tillgänglighet. Så det här är ju omformat med flit för att bara på något sätt ska kännas som vad är det här då för butik?
Precis.
Men arenan är ju till för de affärsmodellerna som finns inne att kunna testa. Eller andra företag som egentligen känner att Så det är en uppmaning till alla som är inom textil också. Jag skulle testa om det här finns. Man kan ju, då bjuder vi in, så om man vill sluta, ja, slutkonsument. Du kan kalla det fokusgrupp. Så är det ju en möjlighet att sitta här att fundera, vad hållbarhet, vad slutkonsument, vad är det de menar egentligen med det? Precis. Det är ju som det här ordet kvalitet som man satt med, alltså, ja, vi köper kvalitet, jo, men vad är det egentligen då? Alltså, det är ju lite, det är ord som man kan, vill faktiskt få höra hur slutkonsument, det varit intressant att få helt
definitionen på uttrycket.
Exakt.
Mm. Ja, ja.
Och den som har kunskap, vilket man har mycket i, om man pluggar och jobbar med den där ihop. Det gäller ju att möta hur långt bort är det jag kallar då Greta på gatan. Alltså hur, och det är ju, vad menar hon?
Mm. Eller? Det är, så att säga, det är ju lite grann som man får, vi sitter ju i den organisationen då, som vi som producerar de här små intervjuerna, vi arbetar just med näringslivsfrågor inom textil och mode, och vi alla är så, som finns i huset här i Textile Fashion Center, vi är alla så inne på det här med hållbarhet, och det är så självklart för oss. Men vad man inte tänker på oftast är ju hur uppfattar konsumenten detta, och vart är ni på väg där, och vad har de för, letar de billigaste priserna fortfarande, eller vad,
precis,
är de villiga att betala det lilla extra för att få den här tjänsten och förlänga livet på plaggen. Så att ja, det är jättesvårt.
Det blir det som blir på något sätt slutrapporten, ja. Eller förstår man här, vilka trådar och lin. Jag tänker fortfarande, om man nu ska säga bilar, alltså det är inte många år sedan eller många generationer sedan att min bil är, den äger jag och ingen annan. Idag är det inte svårt att man ska leasa den, ska hyra den eller ska ha bilpool.
Precis.
Om man nu ska säga, är det... Att om jag går in i en butik och säger så här, ska jag köpa klänningen eller ska jag hyra klänningen? Nej, men jag hyr, det kanske inte är så mycket billigare, men jag vill inte ha hem den, för den är inte i garderoben. Jag vill inte ta ansvar för den. Nej. Jag vill inte ta hand om efteransvaret, utan jag vill bara ha den här och nu på lördag. Mm. Det här är ju spännande att i varje fall filosofera i, och sen så måste det ändå alltid bli lönsamhet och ekonomi, men någonstans måste man också har möjlighet att testa, eller vi, Borås ges nu i alla fall en möjlighet att testa.
Ja, mycket spännande. Så att, och hur det håller på fram till, är det innan semestern?
29 juni, då är också en stor, då är det ju en stor hållbarhetsdag med, där Borås fyller 402 år.
Ja, just det.
Ja, så då tänker vi att det är på något sätt summeringen då. Och sen om det är slutet eller om det finns, alltså ägarna till det här, och jag kan tänka mig även hålla på och hoppas in i ledningsrådet i Textile Fashion Center, att vad tar vi av med det här resultatet? Det finns ju jättemycket testresultat.
Mm. Det finns otroligt mycket test. Det gäller bara att man ska få fram dem, att de inte hamnar i någon byrålåda. Och det är också en utmaning som man har för att få ut de här resultaten till allmänhet och till näringsliv dessutom då.
Och det här är ju Borås lite, vi är ju duktiga på att hitta nya affärer, och det är ju egentligen, det är ju därför hela Smart Showroom, eller Smart Textile Showroom, är också egentligen att, alltså man måste, en forskning måste ju hitta en affärsmässighet för att kunna bli på marknaden. Och jag vill ju tro att Borås är duktiga på att hitta affärer.
Mm. Jo, historiskt sett så har det väl varit väldigt framgångsrikt med just det, och vi håller ju faktiskt fortfarande en bra position i Sverige när det kommer till just de textila näringarna, så att säga. Så att det, där har vi ju mycket, både historiskt och även innovationskraft faktiskt.
Precis. Där. Innovationsavdelningar för alla kedjor kan ju ligga i Borås, förstår man, när det är en dag. Alltså, alla organisationer kan ju inte flytta kanske till Borås, även om det vi önskar. Men om att man är här och har den kunskapen och köper den eller delar till den.
Mm.
Vi är mitt i det, och då ser man ofta inte exakt, men vi kan väl titta tillbaks senare.
Precis, vi gör det som vi började intervjun med, precis.
Ja.
Då vi så. Helena Alsenius, var trevligt att äntligen få möjlighet att prata med dig så här, och ja, vi kommer ju springa på varandra fortsatt, har jag en känsla av, och Jag får önska dig ett stort lycka till med vad du nu förutsätter dig. Jag tyckte ändå, jag misstänkte som att det känns som att du brinner så mycket för Borås, så att det skulle inte förvåna mig om du kommer att hamna som Boråsambassadör och dra hit en massa folk och företag framöver. Det kanske kan vara någonting där som vi knäckte här i den här lilla intervjun, vad vet jag. Men jättetrevligt att prata med dig.
Tack så hemskt mycket för att jag fick komma till den här trevliga intervjun, ska vi säga allihopa. Vi, som sagt, vi ses mycket mer.
Det gör vi. Ha det så bra då.
Detsamma. Hej då.